With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedy-ad-free. That's amazon.com/comedy-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hokus pokus din gamle fikus och välkommen till podcasten Mina värsta gig. Niklas Runsten heter jag som idag har den stora glädjen att få prata med trollkaren Isidor Olsbjörk. Han har vunnit SM i trolleri som hur ung som helst och han jobbar heltid som trollkar på Wallmans salonger i Stockholm och han har under sin karriär blandat stand-up och trolleri. Och nu idag så ska vi få höra några ruskigt vidriga historier om gig som gått käpprätt åt helvete. Och vi börjar som alltid med att höra vad gästen har på sin taco. Välkomna!
På min taco har jag... Jag äter väldigt sällan taco och jag tycker inte att det är så viktigt vad man har för färs heller. Jag kan lika gärna äta vegofärs som köttfärs. Jag äter ju kött numera. Det har jag inte gjort så mycket. Jag hade ju... försökte vara vegetarian. Var helt vegetarian i 2 år och sen så har det liksom...
Men har din taco blivit godare då så du börjar äta kött? Eller har det hänt någonting?
Jag tycker att just taco är en sån rätt som inte blir godare för att det är med riktig färs.
Mm.
Nej, men så på min taco har jag har mjukt bröd, det är viktigt,
mm,
tycker jag. Hårt bröd är trams, faktiskt.
Mm. Är det inte det som är äkta taco då?
Jag tycker inte det.
Nej.
Det har aldrig varit det för mig. Alltså jag kommer ihåg första gången jag var hemma hos en kompis familj så här på fredagsmys och de sa vi ska äta tacos, det ska ni inte alls det. Ni ska äta så här gult knäckebröd taco. Så det är ju bara, det är så konstigt för mig är det här goda mjuka brödet som man ska vika, man ska ha en egen teknik för att vika ihop en burrito då liksom.
Och vad har du i den då?
Vad jag har i den är tomat, guacamole.
Hemmagjord?
Ja. Det tycker jag är viktigt.
Jag tror av alla avsnitt jag spelat in så tror jag bara en person som har sagt nej, jag vill ha sån där grön på burk.
Ja, nej, men den kan man ha som dipp om man har chips till. Men det förstår jag inte så här. Men sen så gillar jag ha gräddfri eller crème fraîche tycker jag är gott. Crème fraîche är gott att ha på. Gul lök.
Mm. Du som faktiskt är trollkarl, är du superbra på att vika ihop brödet på ett speciellt sätt?
Jag skulle vilja påstå att jag är det.
Ja, du är
att
det.
Mitt läcker aldrig. Det är mitt bästa skryt.
Ja.
Jag har aldrig...
aldrig läckt en taco.
Nej. Ja, men man kan se när folk äter taco och det bara så här rinner ner längs med ärmen ner i skjortan och sådär. Och så tänker jag, min jävla amatör. It's a pretty good crowd for a Saturday. And the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Isidor Olsbjörk!
Hej!
Hej! Och välkommen till podcasten Mina värsta gig.
Ja, tack så mycket.
Du, idag ska vi prata om när du har varit usel.
Mm.
Hur känner du för det?
Det känns bra. För att varje gång man är dålig så, nej inte varje gång, men de gångerna som jag ska berätta om så har det varit jobbigt, men det har ju lett till att det är historier jag kan berätta.
Det låter ju som att du är perfekt för den här podden då.
Mm. Ja. Ja, ja.
Du är ju även Sveriges bästa trollkar. Mm. Mm.
Det tycker inte jag att jag är.
Men är du inte det rent prismässigt?
Jo, då var jag det regerande 2013 till 2014.
Mm. Det är några år sedan nu.
Ja, det är det. Och jag börjar känna det att jag måste tävla snart igen. För jag kan inte leva på en merit som jag vann när jag var liksom 16.
Är det liksom det som står högst upp på ditt CV? Liksom SM i trolleri
eller
vad det blir?
Det. Eller för mig är det inte det största som jag har gjort. Utan, men det är, om man ska säga en grej så är det alltid det en sån grej som är bra att ha med. Att
folk
man
fattar den.
Ja, precis. Alltså att man vann svenska mästerskapen ett år.
Men vi måste ändå backa lite nu, för nu har vi bara presenterat dig som Sveriges bästa trollkarl. Det har du ju inte alltid varit. Du, hur gammal är du just i detta nu?
Jag är 21 nu.
21 nu, och du alltså 2013 vann du SM i trolleri.
Stämmer.
Då var du
15, skulle fylla 16. Mm.
Men så du är ju ung som in i helvete fortfarande och var bra tidigt. Men när fan började du?
Jag började när jag var 11 år. Mm. För då gick det ett tv-program som hette Trollkarlens hemligheter, som gick på Kanal 5. Mm-hmm. Och där de hade köpt in, det var ett amerikanskt koncept som hette Magician's Biggest Secrets Finally Revealed.
Aha, så det är det enda som man inte får göra inom trolleriet gjorde de?
Precis, ja. Och det var ju det som var uspen. Och det är såklart, jag tror det hade väldigt bra tittning faktiskt.
Det kan jag tänka
mig. Det är ju väldigt spännande. Mm. Och det var inte bara de här, alltså de avslöjade liksom hur David Copperfield gick genom kinesiska muren och sånt där. Mm. Det var ju bra stora grejer, men sen så visade de också lite så här mindre grejer som jag tyckte var mer spännande. Och då visade han bland annat ett trick när han fick en stålkula och sväva. Han la över under en sidan duklade en stålkula, så tog han tag i ändarna på duken och så började liksom kulan sväva. Mm. Så visade han hur det gick till, och det var att satt en pinne i bollen då, eller i kulan. Och då så gick jag och tog en julgranskula och en kinapinne, och så la jag en kökshandduk över och så fick jag den sväva. Mm. Så.
Alltså det var... då gjorde du liksom så här pang på liksom.
Jag tror inte... Ja, men jag
var
tror
det ditt första uppträdande då, att du visade upp det?
Ja, det var första uppträdande inför mamma var det ju då. Precis, det var väl det jag lärde mig där. Jag ska faktiskt berätta om mitt första uppträdande sen, tänker jag, när vi väl kommer in på de här giggen.
Cliffhanger.
Ja.
men vad häftigt, och då kände du så här, fan det här var kul.
Precis, och sen så var jag sjuk mycket då också, för att jag gick i en skola som var mögelskadad, visade sig sen. Så jag var hemma väldigt mycket från skolan, och då har man väldigt mycket tid. Och jag gick också i den här skolan, det var en ny skola, jag hade flyttat till Göteborg för några år sedan bara, så jag hade inte så mycket kompisar heller. Så då hade jag väldigt mycket tid att öva trolleri, både för att jag var sjuk och ensam. Och då gick jag till biblioteket och lånade trolleriböcker också. Det fanns mycket bra där. Och så fanns det också väldigt mycket bra på YouTube faktiskt. Mm. Jag brukar faktiskt säga det. Många trollkarlar hatar de här trollkarlarna som avslöjar trick på YouTube, men jag tycker fan det är bra liksom. Hur ska det annars komma nya trollkarlar? Liksom idag så vill inte kidsen läsa en bok.
Ja. Men hur tidigt, alltså var du bra ganska tidigt då kan man säga? Eller hur, är det bara så, alltså otroligt många timmars träning?
Ja, det var nog bara att jag började hela min trollerikarriär med att öva jättemycket. Jag gjorde typ inget annat. Och det kan man nog se som röd tråd för många, att liksom när de väl, jag blev manisk i det liksom. Det var allt jag tänkte på, allt jag gjorde.
Var det liksom, du satt under klasslektioner och bara snurrade pennan genom fingrarna,
ja,
så konstant?
Pennan, kortleken och myntet hade jag alltid med mig. Jag hade alltid med mig typ så här, ja men typ två kortlekar, ett mynt, en tumspets och mynt och allt möjligt så här i fickorna. Mm. Jag skulle vara till skolan, kan hända att jag inte plockade upp det under hela dagen, men jag var alltid redo. Jag tycker så, jag är en riktig trollkarl, de ska alltid vara redo liksom.
För det är ju också en sån grej då att det är väldigt uppskattat hos människor att se trick. Det får ju du höra titt som tätt. Ja. Och vara med om att folk liksom säger, du är trollkarl, får du göra någonting. Det måste ju hjälpa dig svinmycket i ditt tränande, exempelvis i skolan, att du kanske lärt dig något mynttrick och så fick du göra
precis. Det. Det är, alltså man hade väldigt mycket tid att öva på under lektionerna också och man kunde visa mycket så här för de äldre eleverna. Men det gjorde var nog mer att det tog mer tid från läxor som jag aldrig gjorde faktiskt. Jag tror inte jag har ju inte gjort en läxa på, nu är jag 21, jag tror inte jag gjort den på 6 år. Alltså. Jag tror hela nian, hela gymnasiet så här. Jag trollade bara istället, men det som jag gjorde var att det gav mycket så här sociala fördelar sen när man började gå på fest typ, så här. För då kunde man alltid, det var alltid en rolig icebreaker, kunde få mycket uppmärksamhet så här. Jag har faktiskt aldrig använt det för att ragga.
Men, inte?
Nej, inte för att så här, tjena bruden, vill du se ett kort trick och följa med mig hem? Inte så på det sättet som jag vet att många killar börjar med. De gör så här, fan kan du inte lära mig ett trick som jag kan imponera på brudarna med? Den får jag så ofta. Och jag är så här bara, men... Du vet, ingen kommer knulla dig för att du kan göra ett korttrick.
Men, vad är, och 2013 så vinner du SM i trolleri. Hur fan vinner man SM i trolleri? Är det att du kan ett trick och går upp och får mest applåder? Eller?
Nej, men det går till så att det finns en jury. Och så finns det två olika så här, main-kategorier. Main-categories. Det är scen och det är close-up. Mm. Och de två är helt olika. Och sen finns det liksom tre grenar i scen som är illusioner, allmän magi och mentalism. Mm. Tror det är de där. Och sen så inom close-up så finns det mikromagi, salongsmagi och kortmagi.
Okej. Och vem är du? Eller tävlar man i alla? Eller är man...
Nej, vad man gör då är att jag blir svensk mästare i close-up egentligen. Mm. För att då är det så att du kan bli svensk mästare i mikromagi, men den som får mest poäng i hela close-up-genren, den blir svensk mästare i close-up.
Okej.
Så att det var en som vann, som blev svensk mästare i scenmagi det året också. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var. Så det är alltid två svenska mästare varje år som är regerande.
Ja, close-up och scen liksom. Mm.
Men då gör man en akt som är mellan 5 och 10 minuter. Får inte vara längre för det diskvalificeras man. Och helst inte kortare heller än 5, för då blir man också diskvalificerad. Sen så är det domare som sätter betyg och så räknar de ut ett medianpoäng. Och så fick jag 84 poäng tror jag. Eller 83 av 100 då. Och jag tror att den som fick flest, har fått flest någonsin, har fått 91.
Du måste ju vara skithöga poäng.
Ja, det var ganska höga poäng.
Men det tänker jag liksom spontant då liksom när, för du är ju 15 då, 14 kanske det var, 15.
Nej, 15
var 15. Det måste ju vara liksom så här 43-åriga magiker som har gjort det där 28 år som hatar dig.
Inte som hatar, men jag tror att, ja det var det. Jag slog ju, man tävlar ju junior också då.
Okej, okay. Det var junior. Eller,
men jag tog ju seniorernas pris i och med att jag fick fler poäng än dem. Och däribland så var det min mentor då. Hans akt gick fel så att han kunde inte göra den riktigt. Det var någonting med brandlarmet, han skulle göra en grej med eld. Så min vän och mentor Gaston då. Och honom vann jag faktiskt över just den tävlingen.
Ja, men liksom, hur togs du emot då? Känner man så här, här kommer en ny duktig unge, eller är det någon rivalitet inom trollkarlsförbundet?
Nej, inte riktigt rivalitet, utan alla känner ju varandra, precis som de flesta komikerna. Känner man inte varandra så känner man till varandra. Och exakt likadant inom trolleri. Så jag tror att folk visste det. Jag och Carl höll ju på samtidigt.
Carl Stanley, ska vi lägga till.
Och vi lärde ju känna varandra där någonstans när vi var 12-13. Och då så liksom var man, det var det som var så konstigt, så här, var man duktig och fast man var 14 så kände alla till en och liksom visste så här, bara wow, den här killen liksom.
Var man beredd på det då, att komma in det? För liksom, jag kan ju tänka mig en idag, en så här stand-up-komiker som kommer in som rätt unga, ibland kanske inte riktigt vet vad de ger sig in på. Men du är ju ännu yngre och kommer in i någon sån bransch.
Ja, det var kanske lite, men jag älskade det. Det var ju fantastiskt kul. Och liksom alla de här som har sett upp till och sett på tv och få imponera på dem då, så här. Kolla in här Häckner, känner jag ju nu. Det är ju helt sjukt, känns det som. För att honom har jag kollat på så mycket. Och John Howdy var också en sån kille jag kollade väldigt mycket på när jag började. Som jag också känner nu. Så är det ju inte inom någon annan bransch riktigt. Att de man har som idol när man börjar, lär man också känna förr eller senare. Det är ju inte så att de gillar Madonna. Om det gillar...
Och så är du ganska bra på gitarr.
Nej, precis.
Men och idag, så, och det här gick ju, du är inte bara en sån som gjorde det och det var kul, utan idag så jobbar du ju som trollkar på Wallmans salonger i Stockholm. Var det ett mål? Eller var det häftigaste man kunde göra? Eller?
Nej, det var det inte. Alltså, jag har aldrig jobbat med någonting annat än trolleri. En gång så jobbade jag en helg på chokladmässan i Göteborg. Och efter det bestämde jag mig för att jag aldrig mer skulle jobba. För att det var en kompis som hade blivit sjuk och sa, hej, kan du hoppa in för mig och jobba fredag och lördag på chokladmässan?
Och göra vad då?
Lite så här, jobba.
Bara.
Så jag tänkte ju att jag skulle få äta massa choklad då. Och så var det att man skulle få 1000 kronor och 10 biobiljetter. Det var ju bra då jag gick, var väl 16 eller något sånt. Så bara, det kan väl göra, ingenting för mig. Och då så är det en superstressad arrangör som springer omkring. Och, jag vet inte varför det är för tillfället, men han var väldigt homosexuell. Han var oerhört stressad. Han skulle nå ihop den här då mässan. Och så ska jag stå då nere i entrén och släppa in folk och ta betalt. Både kontant och kort. Och jag gör det, står typ hela dagen går. Sen så kommer han förbi och ser när jag tar betalt med kort. Och
nej.
Du slog inte in det kortköpet till kassan. Så nu glömde du registreras det. Så spara det. Och jag bara, vad menar du?
Åh nej.
Men har du inte slagit in ett enda kortköp i? Nej. Åh herregud! Utbrister han liksom med händerna på huvudet.
Men var det att de inte hade fått något betalt eller bara att det inte var registrerat i kassan?
Nej, det var inte registrerat, så han fick sitta med varenda kvitto som hade skrivit ut och bokföra sen då. Och sen så kom jag nästa dag och han, men han hade inte berättat det här för mig. Han var ju så stressad, han hade glömt det. Men nästa dag så kom jag och då sa han: du har tagit 13 istället för 130 betalt på 5 stycken, så att idag får du riva biljetter. Så då fick jag stå och bara riva biljetter och bära tunga kassaskåp också, för att jag var enda killen som jobbade, så vi skulle tjejerna slippa då. Ja, men då bestämde jag mig för att nu ska jag aldrig mer jobba. Jag kan, för jag brukar säga det bara, visst, jag jobbar med det jag älskar och det jag drömt om att jobba med sedan jag var 11, men jag är också så att jag kan faktiskt inget annat.
Nej. Ja, tydligen.
Nej, det är verkligen så. Jag menar, jag hade väl kunnat lära mig ett servicejobb, men jag vill verkligen inte.
Mm. Men nu är du ju på, som sagt, på Wallmans och liksom trollar, du jobbar ju som heltid som trollkarl. Och det är ju svinmäktigt, kan jag tänka mig, liksom, det, var fan, det är väl ändå en bransch där det inte är säkert att man får jobb.
Alltså jag ser det inte som ett, det var aldrig ett mål att börja på Wallmans, men just nu så ser jag det som en start snarare än vad det är, för att nu har jag flyttat upp till Stockholm, kommer ju från Göteborg från början. Jag har bott här uppe i 9 månader tror jag, och flyttade upp då för att jag träffade min kära flickvän och fick Wallmans jobbet här också. Jag hade egentligen bestämt mig för att flytta innan och frilansa, men så fick jag det här gigget och det var jättekul alltså. Det är skitkul att vara på Wallmans, för då får jag göra både scen och close-up magi, så jag känner att jag liksom får bättra på båda grejerna. Jag får göra det flera gånger i veckan, jag får jobba med en jätterolig ensemble och roliga människor som tar fram showen, rolig barpersonal, och jag får gigga mycket liksom.
En sak jag tänkte på också, är det många trollkarlar som fuskar? Kan man fuska?
Hur menar du då?
Ja, men liksom så här...
Ja, vet du vad? Det finns en fuskregel, det är lite roligt att vi har den.
Kan man göra det? Finns det det?
Ja, det finns en trollkarl från Sverige faktiskt, som heter Lennart Gren, som blev diskvalificerad i SM, eller nej, i VM 91, för att han gjorde en helt fantastisk korttrollkarl som gjorde ett trick där han blandar kortleken, tappar alla korten och sedan så får åskådare ropa kort och så trollar han fram dem liksom på en halv sekund så här ur kortleken. Och då trodde juryn, sa juryn så här: nej, du har betalat folk för att säga vissa kort så här. För de trodde inte på att han var så bra, att han hade en sån teknik. Så nästa gång så kommer han tillbaka och tar upp juryn som åskådare, så får de säga kort och så vinner han allting. Så att vad du inte får göra då är helt enkelt att ha sån här medhjälpare.
Ja, det är ju klart. Ja. Oh, shit alltså. Du, fan, vi måste gå in. Vi pratar så himla länge och mycket.
Ja, det blir ganska nördigt om trolleri här.
Ja, förlåt.
Jag vet inte om folk vill lyssna på det
här. Ja, men det får de ju leva med. Men vi måste gå vidare.
Ja.
För jag har ju några standardfrågor här i podden. Vi är faktiskt på väg någonstans med detta. Mm. Och det är att du ska svara på 4 standardfrågor.
Mm.
Och den första lyder så här: hur hanterar du misslyckanden?
Fick ett tips av en trollerigubbe som heter Gay Ljungberg, som är från Halmstad.
Hur tidigt i din karriär fick du det tipset?
Första gången jag träffade honom tror jag var 13.
Mm. Ja, det var inte att du fick det förra veckan och börjat leva efter det.
Nej, han är rakt på sak den här gubben. Han pratar till alla. Tänk inte på att vi var barn liksom, och det var bra tror jag. Han pratar till alla som att han vore vuxna, och han är helt rak. Han kan säga: du är dum i huvudet om du gör så här. Och så, men man tar honom en nypa salt liksom. Han är grym. Och han sa: bara en idiot gör samma misstag 2 gånger.
Okay.
Så hanterar jag det alltid. Så att hans tips då var att ifall du står på scen och 2 personer börjar slåss i publiken, det är jättesvårt att hantera. Men då sätter du det efteråt, för då blir det ett misslyckande på det sättet att din show förstörs ju liksom. Uppmärksamhet dras från dig och du vet inte vad du ska göra. Då så ska du sätta dig ner och tänka: vad gör jag nästa gång det här händer? Och det kan man ha inom, det hade jag med mig inom stand-up också, att om någon ropade ut någonting när jag körde en viss rutin, så tog jag med och skrev ett skämt till: okej, om någon bara ropar ut det här någon gång, så har jag ett skämt, en comeback direkt. Och det är ett väldigt, väldigt bra sätt att så här: just den här gången misslyckades jag, men jag ska se till att jag aldrig gör det igen.
Det är ju väldigt rationellt tänkande. Och är det någonting du verkligen kan göra, känna när du står på scenen? Om du ska vara ärlig.
Nej, alltså, liksom, nej, jag kan ju ha sjuk ångest för att jag...
Ja, hur hanterar du misslyckanden då?
Ja, då mår jag dåligt. Men jag mår dåligt bara. Jag deppar. Liksom, jag blir ledsen, va? Det gick dåligt.
Men har du så här revanschlust och vill göra det bättre, eller vill du bara försvinna från jordens yta?
Ja, men man säger det här att man är så bra som sitt senaste gig. Så att om man har gjort ett dåligt gig så vill man ju upp igen och göra ett nytt bra. Så ja, det är ju verkligen en revanschkänsla då, får man säga. Men
Hur mycket skiljer det sig det jämfört för du, som sagt, som vi har sagt, du har även kört en del stand-up och det är mycket av ditt trolleri är ju både stand-up och trolleri. Men om man jämför rena stand-up gig mot trolleri gig om de har gått dåligt, vilket är jobbigast för dig?
Alltså, jag skulle aldrig kunna hantera ett, om jag hade misslyckats med ett trollerigig så väl som jag kan hantera om jag misslyckats med ett stand-up-gig. Mm-hmm. För att med stand-up så är det så att ibland så är man ju bara felplacerad. När jag trollar så vill jag vara så bred som möjligt. Jag vill kunna liksom, och det tycker jag är en styrka så här, med alla komiker som kan vara så breda som möjligt. Jag har väldigt stor respekt för det. Men det finns också vissa komiker som bara ska vara inför en viss publik. Mm. Och min stand-up var lite mer så att typ, jag var på så här ett julbord i Gislaved och skulle köra för liksom Gislaveds publik som var med 50 plus och skulle äta julbord. Mm. Och jag har mina skämt. Och då jag kom dit och bara märkte att nej, det här kommer inte gå. Och mycket riktigt, det gick inte. Jag hade något skämt om att Kristdemokraterna var dumma i huvudet. Och det tyckte de var jättekul. Men sen så bara, nej.
Det var ditt bredaste skämt.
Ja, och jag tänkte så här, för vi var två stycken. Det var jag och en till komiker som åkte dit från Göteborg. Och sen skulle man säga Hallberg i headlinerna. Och jag var så här, åh fan, det här är döfött, du vet. Vi båda bombade då, vi är rookies liksom. Och sen så gick man säga upp och knullade i 40 minuter. Han, alltså, och då fick jag sån oändlig respekt för honom. För att han bara gick upp på scenen, tog den jobbiga, det jobbiga bordet som pratade mest och bara sköt dem och sen så bara liksom rullade. Och det var så jävla bra. Men då kände jag så att då hade jag också åkt, det tog ju typ 3 timmar att åka till Gislaved med bil. Och 3 timmar tillbaka. Så jag åkte 6 timmar för att göra ett bomba i 10 minuter inför Gislaveds julbordspublik.
Och sen se hur bra Messiah kan göra det. Och så veta hur dålig man själv är.
Men jag tror att där någonstans så beslutade jag mig för att sluta med stand-up. Jag gjorde ju det typ för ett år sedan att jag bestämde nu ska inte jag åka runt på klubbarna mer. Utan då ska jag göra det med trolleri i sådana fall. Mm. Och för att jag vill inte bli stand-up-komiker. Jag tycker det är jätteroligt med stand-up när det går bra såklart då. Men när man misslyckas så, det är inte värt det. Också när jag vet att om jag hade gått upp och trollat hade det gått jättebra.
För att, det måste vara så jobbigt att veta. Alltså liksom så här, när du står där och drar en skämt bara så här, jag kan rädda det här, men nej.
Precis. Alltså, och det är så här, med stand-up så här, det är samma sak. Trolleri funkar ju svinbra på företagsfester. Stand-up-komiker brukar ju prata om att det är liksom de sämsta giggen man någonsin gör är på företag. Och sen så kommer man till en klubb. Att man gör bara företagsgiggen för pengarna. Men företagsgig kan vara riktigt kul ifall det är. För att även om de är fulla så går det fortfarande förhoppningsvis då, om man inte är skitfull, att uppfatta det visuella ett trolleritrick.
Vi var lite inne på det innan och du berättade ju att du absolut inte kan jobba med något annat. Men har du någonsin funderat på att sluta med trolleri?
Nej, aldrig. Aldrig gjort det. Faktiskt, mitt första gig var, som jag kommit till sen, det var ett misslyckande. Men jag tänkte aldrig att jag skulle sluta då. Vilket är ändå konstigt, för jag var så här 11 år och hade gjort ett riktigt dåligt gig. Mitt första. Det var en fruktansvärt upplevelse. Ja. Men jag tänkte inte en enda sekund på att jag skulle.
Men du har aldrig vaknat upp någon dag och bara sa, jag kanske inte ska göra det här?
Nej. Nej. Aldrig. För att det finns så många olika sätt att göra saker på. Man kan välja så många olika vägar. Mm. Om jag vill så kan jag ju bara göra företagsgig resten av mitt liv. Liksom. Mm. Jag tror det. Det är bara att jobba sig in på det. Liksom. Det vill jag absolut inte göra.
Det finns ju alltid en publik för en trollkarl, känns det som. Om man har rätt kontakter.
Precis. Och jag menar, jag är hellre fattig än att göra saker jag inte vill. Mm. Alla har väl liksom någon slags summa där man säger, ja men okej då. Nu får jag väl göra det här. Mm. Jag har en regel att januari får jag ta rövgig, för att då har jag så minst pengar.
Men det minsta du tagit ett gig för när du ändå är på en professionell nivå?
Jag har tagit gig för så jävla lite pengar. Ja, men nu var det några år sedan.
Ja, men,
typ jag kommer ihåg när jag bodde första gången när vi lärde känna varandra ungefär så bodde jag i Majorna och hade en hyra att betala för första gången i mitt liv. Så att då tog jag gig för 1000 spänn i handen, 500 spänn i handen och så här. Bara för, om det var lokalt då liksom. Fy fan, vilka mycket skitgig man har gjort. Och det är inte ens kul och. Det är också en lyx med att jobba på Wallmans nu. Det är att jag kan säga nej till. Jag behöver aldrig ta de här nördgiggen som är fan, jag måste få in 1000 spänn till hyra nu.
Jo, den tryggheten är ju sjukt ovan, känns som. Eller i alla fall, det tar en stund och nu är du där liksom.
Precis, och nu har jag inte känt den på typ 2-3 år. Och det är väldigt skönt att slippa det. Uh-huh. Alltså, nej. Men, och vissa gig kan man ju ta för inga pengar alls om de är kul. Uh-huh. Så är det ju alltid. Att ifall en polare kommer och säger bara, fan, jag har ett projekt eller jag ska ha en fest, eller då kan jag göra det för inga pengar alls. Mm. Liksom. Eller något symboliskt kanske.
Några bärs.
Ja, men det har hänt, tror jag.
Att man... Men inte, eller är det att du inte ställer och kör, ja, men låt säga 25 minuter för en bärs?
Nej, kanske inte. Men typ så här, mer om någon har en fest och någon jag känner och jag vet att det kommer vara lite roliga människor där, och de säger, kan inte du ta med kortleken och komma hit, så bjuder jag på bärs och mat hela kvällen. Det kan vara supertrevligt ju. Men då har man ju en trevlig...
Gud, Svinne, jag känner mig som alltid säger när du kommer in i trupp, kolla, kan du inte göra ett trick för
dem
här?
Men jag tycker att det är kul att trolla. Det är inte alltid det läge, men jag tycker det är kul att trolla. Jag har ju alltid kortlek och mynt med mig av en anledning. Jag tycker att man ska alltid vara redo, och jag tycker det är kul. Och man har alltid något man jobbar på också. Så att om du säger, jag kan trolla, då kan jag bara, okej, då testar jag det här nya tricket. Och de vet ju inte vem jag är, så att om jag är pissdålig så får det vara så. Jag får ändå inte betalt för det här.
Vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte är kopplat till ett gig?
En jävligt jobbig grej som hände. Då tror jag var 16 och jag hade precis träffat en tjej som så här blivit av med... Jag har fått ligga för första gången. Mm. Och jag ska göra ett gig någonstans. Jag minns vad det var. Jag behöver inte säga var. Men jag ska upp på scen i alla fall. Mm. Och precis när jag ska upp så får jag ett sms bara, när hade vi sex senast? Jag har inte fått min mens. Och sen... Och Isidor Olsbjörk!
Nej!
Jag var alltså 16, det var mitt fjärde samlag typ, som hade lett upp till det här. Det var lugnt sen.
Och då skulle du gå upp på scenen bara så här?
Ja, men jag hann inte tänka. Det blev ju, jag kommer fan inte ihåg. Det gick inte jättedåligt. Men den paniken, att få en sån, det kändes som att någon släppte en flygel i min mage. Och liksom, vad händer? Det här är jättejobbigt. Och sen ska jag upp och underhålla på ett kulturhus, tror jag det var.
Och fy fan.
Men det var väldigt jobbigt. Jag tror det är folk som har pratat om att, jag vet en trollkarl som var tvungen att gå upp på scen precis efter att han fått reda på att hans mamma hade hamnat på sjukhus och så här. Men det har jag inte riktigt varit med om. Men det är nog det närmaste jag kommit, just att man bara drabbas av panik och hinner liksom inte göra det innan man ska upp och vara den roliga trollkarlen.
Gör du lite snabbare än då vad du annars skulle ha gjort?
Nej, det blir nog lite sämre start, i och med att jag inte... Då var det verkligen, hej! Då var det inte fem meningar utan att enda är, utan det var riktigt...
Ska jag bli farsa? Hej! Hur gick det sen då?
Nej, det var lugnt. Det var lugnt. Jag vet inte.
Den kom alltså.
Ja, precis. Det gjorde den. Ja, det var ju lugnt, uppenbarligen.
Du, sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar om. Ja. Är, vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Om jag inte tycker att saker är roliga att göra, så gör jag dem inte. Mm-hmm. Eller jag har en...
Men är det dåligt? Är inte det som en terapeut skulle säga jättebra?
Inte ifall man har tagit på sig att göra någonting. För att då kan man göra folk väldigt besvikna. Eller jag skjuter upp och gör dem. Det är väldigt länge i alla fall. Och så är det så bara, ja, okej. Det är nästan som att man ska äta något äckligt. Det bara så här, hålla för näsan och bara svälja fort liksom. När jag ska göra, om jag har lovat att göra någonting som jag egentligen verkligen inte vill.
Har det varit så då att du typ inte dykt upp på ställen då? Eller hur har det drabbat dig negativt på något sätt?
Nej. Men mer kanske att jag har låtit saker rinna ut i sanden typ. Att det inte är något superviktigt egentligen. Någon ber en typ så här, kan du skriva ihop den här grejen och skicka, det skulle vara kul. Eller så där. Eller typ om jag kommer när vi hade podd och jag lovar att jag skulle klippa på det. Jag tycker det är så himla tråkigt att klippa podd. Och så gjorde jag det bara aldrig. Och då sätter man andra i klistret liksom. Mm. Och det är verkligen något som jag fått jobba med de senaste åren. För att det funkar ju inte att vara en vuxen människa som inte gör det. Men det är någonting som jag verkligen... Det kan vara en himla dålig egenskap.
Är du en ja-sägare så att du tackar ja till saker då? Som att du har svårt att säga nej?
Nej, inte till vad som helst. Men i alla fall... Men till exempel om du som är en människa som jag tycker om väldigt mycket skulle säga så här, men kan inte du göra det här? Och då vet jag när jag säger ja att fan, det här är lite jobbigt, men jag behöver jobba med det här. Eller fan, det klarar jag av. Det här får framtidens Isidor ta hand om.
Och så hatar framtidens Isidor dig.
Ja. Och då gör det mest ont i mig att jag skulle göra dig besviken då.
Ja, det är klart.
Men det här är som tur är någonting som jag har kunnat jobba med. Och jag har inte gjort en sån grej på väldigt länge. Och det tycker jag är... Det har gjort det lättare att leva också.
Ja, verkligen.
Alltså den ångesten när man sitter så och bara... Oh, inte idag igen har jag fortfarande inte gjort den här grejen. Nu har jag ju tid över egentligen. Jag kan ju verkligen göra det nu. Nej, men jag gör något annat egentligen. Det här, jag kan göra det imorgon också. Imorgon, i framtidens ljus då får ta hand om det här. Det är ju en så himla dålig egenskap.
Ja, det är det faktiskt. Isidor, nu har vi lärt känna dig lite bättre. Ja. Och nu är det dags att gå in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd. Or a
Saturday. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
And the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära, 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 kära Isidor. Nu ska du få berätta för mig om gånger då du har varit lite sämre än annan.
Mm. Bra. Tack Niklas.
Varsågod.
Då börjar vi.
Vi har nämnt några gånger att du ditt första gig, mm, när du var 11.
Precis. Vi ska ta detta i ordningen som det har skett.
Mm.
Och då börjar vi med mitt första gig. Jag är fortfarande 11. Jag började precis vid årsskiftet ungefär och det är typ maj. Jag har tackat ja. Jag har lärt mig 2 korttrick. Jävligt bra.
Och vad är det för gig man som 11-åring tackar jag till då?
Det är Tynnerhetsdagen. 2008.
Är det folkpark, tjo och kim, mycket barnfamiljer?
Alltså det är ju så när det är lite så här liksom kulturdag i förorten. Att det är, då är det kulturskolan som ordnar det då. Så att det är liksom kulturskolans talanger.
Mm.
Och så har de väl en headliner. Och det är oftast Dogge Dogge Lito. För jag är på semester, dansa och dricka på alla feta fester och party. Aldrig tar slut, fina baby, och kanske sen är du och jag. Och han var alla där. Och så fanns det då, det fanns ju en stor scen. Och så hade jag tog ett kontakt med en kultursamordnare. Och jag har nästan bara dåliga erfarenheter av kultursamordnare.
Mm.
Det är folk som jobbar på kulturskolor som inte har särskilt mycket koll, men som liksom jobbar med att hålla i allt. Och det är sådana människor som aldrig blir stressade. De har blivit väldigt de har varit väldigt bra av att bli stressade, tror jag. För då hade de fått mer saker gjorda.
Men de har, kanske jättegärna, men de känns inte som att de har så här någon, inte precis, men de så här, det blir vad det blir.
Ja, det är väldigt mycket manjana.
Exakt.
Och så jag åker då och ska göra en audition då för den här kultursamordnaren på Tynnereds kulturskola. Och så jag ställer mig och så gör de här 2 korttricken. Och jag har varit in ett manus också som jag typ kunde i sömnen då liksom.
Mm.
Det var inte roligt alls, utan det var bara att jag liksom pratade precis vad som hände med korttricken. Så. Och jag gör det, hon bara, mycket bra, fantastiskt, det här ska du göra. Du får göra det på lilla scenen, behöver du någonting? Jag bara, jag ska behöva ett bord. Och hon bara, ja det ska vi ordna, vi ska ordna ett bord till dig. Och så mikrofon, jag bara, precis, det blir jättebra. Och du vet, jag hade planerat så här, jag hade lagt fram, du vet, jag hade fått det giget, jag var så taggad. Det här var kanske några veckor då emellan. Jag hade liksom hängt fram vilka byxor jag skulle ha, vilka skjorta jag skulle ha och vilka kalsonger jag skulle ha på mig. Jag hade ett par kalsonger med spelkort på. Och jag tänkte, de ska ju trollkaren ha.
Ja, det är klart.
När han trollar.
Nu kommer det stora genombrottet här. Du har hållit på i 3 månader.
Precis, och nu ska jag äntligen... Nu ska jag få göra mitt gig. Och du vet, jag ser fram emot detta. Jag övar varje dag, det är kanon. Så kommer jag till, och jag har så här 3 olika hårprodukter i håret också. Jag hade långt upp på den tiden och en ful hatt som jag alltid hade på mig. Och jag är så här, bara fan, fit for fight. Och tänker, det här kommer bli grymt. Det blir inte grymt. Det är för att lilla scenen är då liksom inte bara en liten scen som är lite mindre än stora scenen, utan den är mycket mindre, men det står också 7 trumset på den.
Okay.
För att Kulturskolans trumtalanger då har suttit och spelat bara trummor utan något komp till. Har bara suttit där och spelat hela dagen. Och sedan så jag försöker få tag på den här kultursamordnaren då, bara, vad ska jag vara någonstans? Och hon kommer skitstressad och bara, ja just ett bord skulle vara, vi har det här bordet, och det är ett knähögt bord. Så jag ska då liksom sitta på knä och göra det här korttricket. Uh-huh. Jag har med mig en pokerduk som jag lägger över det här, så det ska se lite tjusigt ut. Och så här, och så går jag upp på scenen, så nu är det dags, och mamma är där och moster är där, och liksom, uh-huh, nu ska Israel göra scendebut.
Men det är ändå liksom så att så här, nu händer det här, folk fattar att det är ett, liksom, nu kommer det ske ett trollkarsevent här. Det är inte bara att du står där på scenen helt plötsligt.
Nej, ingen presenterar mig, utan jag får bara gå upp och ta micken. Och det här är liksom, det är inte så att det är en publik som, ingen sån picknickpublik som sitter där hela tiden, utan det är typ liksom en gångväg så här, så att de som stannar. Och de som stannar, det är ju min mamma, min moster, lite barn, lite familjer, så här, barn förstår inte korttrick, så att det är ju döfet att de skulle förstå sig på det här. Och sen så är det då liksom 20 moppekillar som tänker, det händer något på scenen, en liten trollkar, trolleri, ska det vara någonting? Så att de sätter, och jag börjar sätta igång, och då har jag inte räknat in i ekvationen att jag kommer bli skitnervös. Så jag skakar, alltså som att jag har fått en adrenalinspruta i pungen liksom. Jag är så jävla skakig. Och jag ska komma, och jag får blackout för manuset. Och jag ska göra tricket, och du vet, jag misslyckas direkt med det här korttricket. Och då vet de här moppekillarna börjar hålla på och bara, vad gör du? Ey, killen, du lät 2 kort på bordet. Det är inte 1 kort på bordet. Och det är bara så här, och Läkerol är där och delar ut halstabletter, så jag plötsligt börjar folk bara kasta Läkerol-tabletter på mig. Och det här trigger, och det går åt helvete då, och det regnar Läkerol. Och jag går av och mår så jävla dåligt. Där kan du snacka, du vet, jag var tyst en hel dag, tror jag.
Du hade ju på dig dina kalsonger, det var ju nu det skulle ske.
Allt var liksom förutsättningarna, jag hade gjort... allt för att det här ska
bli bra. Men hur länge, alltså 2 korttryck, vad är det? Alltså det är 4-5 minuter,
ja,
på scen.
Ja, precis, 4 minuter kanske.
Men klarade du det andra? Var inget av tricken som gick?
Jag gjorde klart tricket, fick en halv applåd av mamma och några barn. Och sen så gick jag av, och så åkte vi till en indisk restaurang. Och mamma alltid varit väldigt fin och väldigt stöttande. Men jag var helt förstörd då. Men det är som sagt, som jag sa där, att jag tänkte inte en enda sekund att jag skulle lägga av.
Nej. Ja, men för där är det ju, det där var ju ändå ett moment där det kunde verkligen så här, ja, nu har du testat det här, kommer aldrig göra det igen.
Nej.
Men vad gjorde, hur långt det tog det innan du körde nästa gång då?
Jag tog revansch och gjorde exakt samma grej som det skulle vara på en kompis till mammas sons studentskiva.
Mm-hmm. Så fick jag studentskivor också så här, det är äldre studenter liksom, så här, läskigt.
Nej, det var inte det, utan Nej. Det var bara familj och snälla vuxna. Och han typ, och så det var typ ett middag, och så gjorde jag tricket,
och,
det var så,
och då gick det bra.
Var bra, och så lite applåder, så som det skulle gå liksom. Jag tänkte att det skulle vara så här, det blev 2 kort på bordet.
Var det ett bra trick? Är det ett trick som du även gör idag?
Nej, det är det inte. Det är ett ganska bra trick, men det är, nej, det gör jag inte idag. Så det gjorde jag då, och men sen så tog jag revansch där, och sen så fortsatte jag, och som tur är så slutade jag inte trolla. Nej. Utan sen fortsatte jag, och så gjorde jag gig typ, alltså regelbundet, sen dess har jag gjort gig regelbundet liksom.
Mm.
Men sen så fortsätter jag, och jag blir 14 år, nu kommer vi till nästa gig.
Mm.
Jag är 14 år och jag har börjat göra gatushower, för att 2009 så vann en trollkarl som heter Charlie Caper talang.
Okej. Okay.
Han var så jävla grym, jag ser fortfarande upp till honom. Han är en helt fantastisk trollkarl. Stort hjärta, helt otrolig, jobbar, gör fantastiska grejer. Och han hade varit hemlös då i 7 år. Inte, alltså valt det. Mm. Han hade valt det, menar jag. Och gjorde runt och gjort gatushower och levt på det. Och jag tyckte det var så himla coolt. Och jag började drömma så här, åh, det vill jag också göra. Så att jag började göra gatushower och så kom jag i kontakt med en annan kille som heter Jonas Wiberg. Som var några år äldre, typ 10 år äldre. Mm. Som också trollade. Men jag var bättre än honom på trolla då. Han var mest så här jonglör och... hade börjat lite med trolleri och tyckte det var kul.
Men är det så som man kan, är det så som man ser framför sig att du står liksom bara med en hink på ett hörn liksom?
Ja, mer eller mindre. Vi stod mest i Brunnsparken i Göteborg.
Ja.
Och så gjorde vi show och sen i slutet la vi ut hatten då liksom.
Mm.
Och då hade jag också väldigt mycket, hade jag kollat väldigt mycket på en brittisk gatumagiker som då kanske var Charlie Capers idol när han började, som heter Gasso. Mm. Och han har en väldigt, väldigt hård stil för, alltså han är väldigt, väldigt intressant människa. Men han har en väldigt hård stil. Alltså alla hans skämt han kör är liksom, det bara spottar på publiken liksom. För han har, han, det är så, för man har en elak karaktär på scen, då behöver man bara visa att man är snäll en gång för att folk ska veta, ah, det är en akt.
Mm.
Medan om man har en snäll karaktär på scenen så är man elak en gång, eller man ruttnar lite någon gång under föreställningen för att, oh shit, han är en, fan inte så snäll annars alltså.
Ja, precis, han spelar bara snäll.
Exakt, så att det är en lite enklare väg på många sätt att välja. Men han var väldigt hård och han hade väldigt mycket bra snabba one-liners. Det kom sig ur att när han började hålla på med det här så var han stor boxare också. Mm-hmm. Så att han kunde säga vad som helst utan att någon vågade.
Ja, precis, för där känns det ju ändå när man står liksom och kör gatushower, där vet man ju inte riktigt vem det är som är i publiken.
Precis.
Och de har ju inte samma respekt för dig, kan jag tänka.
Nej, absolut inte. Och vi ska komma till det. Men han, det finns liksom en story då som jag precis hade fått höra som jag tyckte var, som jag fortfarande tycker är helt fantastisk, som är att han är i Australien eller Nya Zeeland och gör show, den här Gasso då. Och så det finns så här MC-knuttar, MC-gäng där, som är typ nazister, tatuerade liksom från topp till tå. Och det är riktigt hårda jävlar. Och det kommer 2 stycken, han gör en show och så kommer det 2 stycken gå och alla kollar på dem så här lite oroligt liksom. Det är tungt kriminella killar.
Mm.
Och han säger, make some room for the gay couple. och du vet, det är ingen som skrattar, det blir bara helt tyst. Och de bara liksom kollar på varandra, börjar gå mot honom, bara, nu ska vi döda honom. Och alla är så här, åh herregud. Och sen så fortsätter han då, han har den här tesen om att man ska inte vika sig, man ska sätta hårt mot hårt då. Så han fortsätter att säga, I'm telling you, you have some weird looking queers here in Australia. Då börjar de här knuttarna skratta istället. De fattar, han skjuter hårt åt alla liksom. Så att de skrattar, backar bak, sätter sig och kollar på showen och typ liksom kanske lägger en slant i hatten efteråt.
Ja, ja, ja.
Det är en väldigt fin historia.
Mm.
Så jag och då min kompis Jonas är i Brunnsparken och vi var inne typ varje helg liksom i ett år typ, och gjorde gatushower och har ju haft en riktigt dålig dag. Det kan vara så att folk inte är ute, det är så här, kanske innan löning, så här, svårt att få ihop folk, kanske dåligt väder.
Men hur funkar det? Går du, alltså litar man på att folk bara går förbi eller går du och hämtar folk?
Nej, men man ställer sig och gör jävligt mycket oväsen. Sen, man börjar med att visa något trick för några, sen kom närmare och kolla på det här. Mm. Sen man backar bak lite så jag vill säga, jag springer runt er och sen så hoppar jag upp här, ser ni med en jättestor applåd och så kommer några fler för de här att det kommer en applåd och sen så liksom bygger man en crowd.
Så det blir liksom en cirkel där runt er helt plötsligt.
Precis, och då är konsten att få dem att stanna och då lägga pengar i slutet av hatten. Så där har du ännu ett moment du måste tänka på. Men jag har haft en jättejobbig dag och inte fått göra en riktig show liksom. Det har varit jobbigt. Och till sist då kanske klockan sent, 6-7, det börjar bli kallt och äntligen har fått ihop lite folk. Det är liksom så här, några barnfamiljer, lite så här gött och bara, åh vad bra, nu börjar showen, nu börjar sätta igång. Och så kommer det ännu ett sånt här, typ samma mopedgängskillar.
Det är samma
några förortskillar som är så jävla, och de har liksom då en tydlig ledare, jag tror de är 4 killar. Och han börjar hålla på och idra med mig och säga så, ah fuck you, öppna andra handen, öppna där, jag gärna trycker med koppar. Så jag bara, lyft upp koppen, ah fuck you mannen, han idrar, han har ingenting där. Och då så har jag det här i huvudet då med Gasso så här, ifall någon är jobbig ska man, så jag säger.
Jag bara känner vart. Okej, kör.
Och de här barnfamiljerna, de tycker att han är jobbig så de börjar dra. Men då säger jag, ni får ursäkta den här killen. Det här är anledningen till varför syskon inte ska skaffa barn med varandra. Och han flippar totalt. Han bara skriker, vad sa du? Vad sa du? Och han börjar gå mot mig, hans kompisar får hålla i honom liksom. Och sen så, och då, där dör stämningen. Jag blir skitskraj liksom. Asarg verkligen. Och min kompis Jonas springer runt och försöker prata. Du vet, han säger så till alla, du vet, vi bara skojar med det, det är inget. Han bara, fuck, jag ska döda honom. Och jag bara avslutar showen och bara, fan, jag måste prata med honom. Jag måste liksom bara be så hemskt mycket om ursäkt. Och han är så jävla arg, du vet, han spottar mig. Han spottar på mig och bara så här, du vet, jag tänkte åka hem och hämta en kniv och hugga dig. Alltså, fan, jag är 14 eller någonting. Och den här killen, några år äldre.
Jag är ju att du bara fortsätter då.
Nej, absolut inte. Jag hade inte kunnat försvara mig. Så han är så jävla arg. Men till slut så går han i alla fall. Jag får inte spö, jag blir inte huggen. Och då har liksom luften gått ur mig och Jonas då. Så vi sätter ett par kroppar och grejer och liksom åker hem. Och liksom, det är väldigt tråkig stämning. Så här, det var jättejobbigt. Sitter vi på vägen, bussen hem och säger, Hannes, du kan inte säga sådana grejer. Du kan inte säga sådana grejer, du vet. Tänk om de var det. Du vet, det kanske var det.
Jag var jätteledsen.
Det tyckte jag var roligt.
Och gud vad mörkt. Det är, ja. Fan, men grej, där är det så jävla intressant tycker jag. För där är det liksom hela jävla arenan, höll jag på att säga nu. Men liksom hela allting är ju så speciellt. Mm. Att liksom allt från att du bara gått ut och samlat upp folk till att du står på säkert en soptunna, ser jag framför mig, att du står bara för att alla ska kunna se dig på något sätt.
Ja, men typ.
Och samlar folk och så blir det den där stämningen. Det är så jävla, det är så jävla rått på något sätt.
Mm. Det var väldigt hårt då. Men jag slutade inte göra en gatukover heller faktiskt.
Mm.
Jag tror jag sett tankillen någon gång på stan. Ja, jag vet inte. Jag gjorde det då. Så här, höll mig borta. Tänkte om han fick någon flipp och skulle bli arg igen då. Liksom. Men det är en ganska liten historia. Det var jobbigt för mig då. Men om man pratar med riktiga sådana här som har åkt jorden runt. De har varit med om allt liksom.
Ja.
Det finns några stora metrollkar som var i Detroit. När det var liksom stenhårt där och gör shower. Och så kommer det fram ett gäng med typ 4 killar. Och ska råna honom då. Så vad han gör är att han tar sitt bord, kastar upp i luften och springer. Och de jagar efter honom. Och han springer in på ett fik. Och detta är inte för att han ska fly, utan det är för att han ska kunna få upp sin kniv ur stöven. Så han hugger alla killarna och springer in där. För de tänker liksom, de ska rånmörda honom liksom. Så han hugger dem. Och då blir det någon sån här grej att liksom, det blir en stor grej att det bara, han stod upp mot kriminaliteten här. Så att han blir så här hyllad i tidningen och grejer.
Men du vet
så här, finns ju mycket sjuka historier från gatuartister. Och det här är bara en liten fluga jämfört. Du vet, hade jag suttit här med en gatuartist, hade jag inte varit imponerad alls.
Nej. Shit, vad sjukt.
Men det var tufft för mig då. Jag var 14 också.
Ja, men det är det som också så jävla tillför ju också någonting, att du är 14 bast när det här sker.
Precis.
Sen har du någon mer?
Mm, jag har en sista historia. Den här är lite längre.
Mm. Gud vad kul.
Vi flyttar oss några år fram i tiden. Och det här var på tiden då när man gör gig för att man kanske behövde klara hyran. Eller för att man behövde pengar.
Så du är cirka 18?
Ja, precis. Jag tror jag är exakt 18. Det är liksom i början av hösten så har en bokare av sig som är ganska känd för att göra skitgig inom stand-up. För jag har börjat med stand-up då, det så jag kom i kontakt med honom. Mm. Och så hade jag sagt att jag trollar och så säger jag, men jag kan komma och göra trollerigig. Så han är av sig och säger, hej, vi ska göra 5 datum julgala. Och vi vill ha med dig, och vad tar du för det? Och då tror jag sa, jag vill ha 5000 kronor per gig då. Och så sa han, nej, det är för mycket. Du får 1000 kronor per gig. Och då sa jag, nej, det vill jag inte göra. Ändå. Sen säger han så här, Linda Bengtzing är på. Och då säger jag är på.
Vad fan?
Då sa jag bara, fan vad roligt att åka 5 kvällar och gigga med Linda Bengtzing. Det skulle vara skitkul. Lära känna Linda Bengtzing, tänkte jag då. Så det kan bli fett.
Och så, då är det ändå man tänker efter i ett sånt läge. Då ska jag ha 5000. Du lär ju betala Linda Bengtzing rätt bra.
Precis, precis. Jag var ju längst ner i den. Och det skulle inte bara vara jag och hon, utan det skulle vara något band. 2 komiker också som heter Susanna Håbert och Elin Almen skulle också vara på det här.
Det känns ju som en sån julgalkväll där liksom allt händer. Det är trolleri, det är stand-up och då artisteri.
Precis, alltså något band som ska avsluta allting. Och sen så går hösten och så hör han av sig så här. Där blev ingenting. Där blev ingenting heller. Det slutar med att det bara är 1 gig kvar. Det är julgala i Katrineholm. Och Linda Bengtzing har tackat nej. Och istället så är det hon som kom 5:a i Idol. Nej, hon kom fan. Nej, vänta här nu. Hon kom till slutaudition i Idol. Så här var det. Hon kom till slutaudition i Idol. men hade gjort någon cover. Hennes audition i Idol hade fått 1 miljon visningar på YouTube eller någonting. Så det levde hon på då.
Oh, ja.
Och så var det en till kille då som hon hade tagit också. För kanske då, de fick dela på Linda Bengtzing-pengarna. Och han hade vunnit The Voice, någon sån sångtävling, The Voice. Ja, du vet, för det är så fattigt. Och jag åker dit och då var det också så här. Jag behöver kanske 1000 spänn.
Ja.
Åker dit... Och då började den här boken prata om så här, bara, ja, fan, det skulle vara bra om ni kan fakturera till mig som privatperson. Jag får ju inte starta företag nu för mitt förra aktiebolag gick ju i konkurs här. Och jag bara, okej, vad är det här? Det här kan inte bli bra. Och då är det 300, jag frågar så här, 300 platser är det den här julgalan. Det ska vara då julbord, underhållning, show.
Ja.
Så frågar jag, vad är det för någon som har bokat? De flesta platserna, det är ett rörläggningsföretag som har bokat. De har mer eller mindre hela abonnerat skiten.
Det vet man ju.
Sen så var det lite så här strött. Så här, liksom, så här, någon bensinmack också. Så här. Och då ska jag göra 2 set, 2x15. Första gången jag går upp, folk är redan pissefulla. Du kan tänka dig rörläggare i Katrineholm. Så chefen bjuder på mat och sprit. Liksom.
De är så otroligt fulla.
Ja. Och jag går upp och gör ett helt okej gig. Jag får med mig publiken helt okej. Det går ganska bra. Nästa gång jag ska upp, en timme senare, då är maten slut och baren ligger i ett annat rum. Så det är 15 personer kvar där det tidigare satt 300 pers. Och de sitter där och de ska köra hem. Det är de som ska vara nyktra för att de ska köra. Liksom. Så de är ju sura. Och det går så jävla dåligt, vet. Så här, det är som att prata med ingen alls. Ingen bryr sig, ingen lyssnar. Giget går åt helvete. Det är bara, jag gör inga fel, men det är, liksom, det är dömt att misslyckas den här skiten. Men det är vad som händer sen nu då. Jag går av och jag är så här, fan, du vet. När man hanterar misslyckanden. Och då var jag så här, det var ett band där också. Som var ganska... bra på att dricka sprit och vi hade ganska mycket sånt på ridern. Så jag började dricka så här vin och ölsprit och blir ganska full och de stannar kvar och spelar också för de här 14 då. Och sen så är de schyssta och skjutsar mig ner till torget där hotellet ligger. Och då hade jag kommit igång lite så här, lite släppt att det här giget hade varit dåligt och jobbigt och bara fan, partystämning, det här bandet var ju sköna så här, men de skulle hem och sova. Så jag liksom går på torget och så ser jag hotellet. Och sen så kollar jag till höger och så ser jag Harrys. Och Harrys har precis stängt.
Nej.
Och så det står en massa folk utanför. Så jag bara, men vad fan, jag testar. Jag går fram och bara, tjena. Jag tänkte bara kolla, var är efterfesten? Och de bara, du kan hänga med oss. Och det är ju perfekt ju.
Ja, för det är precis inte, det du var ute efter.
För man inte förstår, du kommer ju lite utanför Stockholm. Jag vet inte om den här tesen, men jag har en tes om att om man är från en lite mindre ställe och då har man krökat med samma människor sedan man var 14 kanske.
Mm.
Och när det kommer in en ny människa då så är man bara glad för det. Det är,
ju spännande. Men det är spännande.
Precis, jag hade varit en fest i Stockholm eller Göteborg och det kom in en kille och frågade, hallå, vad är efterfesten? Jag hade kanske inte fått följa med för det var så här lite...
Ja, men då är det, du kanske har något bättre för dig.
Precis.
Men du gjorde inte den här, för du berättade till dig att du aldrig har raggat på någon genom att säga att du är trollkarl. Du kommer inte dit och säger, hej, jag är trollkarl, var är efterfesten?
Nej, det gjorde jag inte. Jag tror inte jag trollade en enda gång faktiskt. Ja. Jag tror inte jag sa att jag var trollkarl. Men i alla fall, jag får följa med dem hem till en lägenhet som ligger där någonstans. Och det är verkligen Katrineholm. Det är verkligen ding 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 ding. Typ epa-bönder så här.
Ja.
Folk som kanske inte jätteljus framtid. Uff, hoppas inte de lyssnar på det här nu.
Det gör de säkert.
Det var jättesnällt att de fick ju, bjöd ju in på fest liksom. Ja. Det var skitschysst. Jag började snacka lite med en kille som bara så här, bara, ja, du vet, jag hånglade med mitt ex innan på Harrys, men sen såg jag henne snacka med en så då var det no more, om du fattar vad jag menar. Så här, fan, har jag hamnat någonstans? Ja. Det här börjar mer och mer. Och just det, senare på kvällen så kom den här tjejen då, som hans ex kom in i lägenheten. Han spottade honom i ansiktet och gick ut igen. Det var bara en sak som hände. Men så jag började snacka med en kille, han började visa sina tatueringar och det bara rullar så här eurodisco slingor i bakgrunden, sån här riktig smutsig trams. Och det dricks sprit så in i helvete också. Jag har snott med mig en flaska vin från Ryden. Jag blir jättefull och jag började snacka med en kille då som visar upp sina tatueringar och då har han tatuerat in GH på armen själv.
Aha.
Och det står för grogghora. Och så säger han, aha, vad tänker på det? Nej, det är en kompis-tatuering med han där borta. Så hade han, så visade han, också GH där.
Fan.
Och sen så hade han tatuerat in precis ovanför kuken. Hade han tatuerat in sug och sen pil ner på kuken.
Vilket härligt gäng du hittade.
Ja. Och sen så visar han, har han en tatuering som man ser är liksom, den här är proffsigt gjord.
Uh-huh.
frågade såhär, vad står det där? Han bara, skit kommer alltid att hända. Jag bara, får jag se? Och så står det, shit will always happened. Och jag bara sitter där och då pratar med en tjej och hon bara, ja, hon var lika gammal som jag, typ 18. Bara, ja, jag har två barn nu och jag vill inte ha fler i alla fall, i sådana fall med en ny pappa, om du fattar vad jag menar. Liksom. Och jag bara tänker, vad fan har jag liksom hamnat? Och då kollar jag, måste dra till hotellet, kollar, incheckningen har stängt. Receptionisten har gått hem liksom.
Du har inte varit inne tidigare då på hotellet?
Nej, så jag har min stora väska med mig. Och jag bara, okej, jag är fast. Du vet, det är vinter utomhus. Jag kan inte sova utomhus eller hitta någon så här skön parkbänk om det, som jag hade kunnat göra om det var juli liksom. Så att jag bara, okej, jag är fast på den här festen. Jag måste få sova kvar här. Det enda jag kan göra nu, det är att stanna här längst, somna och hoppas att de inte sparkar ut mig. Men sen så jag frågade bara, du, fan, min... kan jag sova här? De bara, du, det är ingen fara. Det är ändå snälla människor.
Ja.
Det här är ändå snälla människor, det vill jag verkligen säga. Du
har det ju inte så dåligt liksom.
Nej. Och den här killen med tatueringarna, supertrevlig också. Björn Kobärs, supernice. Men och han bara, du kan lägga det där inne. Går och lägg det där bara, det är ingen fara. Så jag somnar då. Då är klockan kanske 4. Mitt tåg ska gå 9:30. Jag sätter en klocka. Vaknar nästa dag. Klockan är 1. Jag har baksmällan från helvetet, du vet. Jag vill inte se en flaska. Se en flaska så spyr jag. Och jag går upp i lägenheten och det är helt tomt. Det är inte en jävel där. Och jag öppnar badrummet så ligger det en kille och sover i badkaret. Men annars är det helt tomt. Så jag bara tänker, fuck Katrineholm, jag måste hem. Jag får gå och köpa liksom. Jag kommer gå back nu när jag köper den här tågbiljetten. Men Så jag bara drar ut och precis, jag tar min väska och går ut genom dörren. Och precis när jag kommer ut genom dörren så kommer hela gänget igen liksom, kör in genom en epatraktor. Och då har de varit på bolaget precis, går ut, håller varsitt lock öl över huvudet och bara, nu kör vi igen Göteborg! Och jag var såhär, nej, tack så jättemycket grabbar, men det här var en jättekul fest, men jag måste åka hem nu till Göteborg. Hör av er om ni är i stan. Och de bara, okej, fan, men vet du hur du sov i natt eller? Jag bara, vadå, jag somnade där inne. Men har du sett det här då? Så visar han en bild. Nu är det att jag ligger och sover fullt påklädd, till och med mössa på mig. Och sedan så ligger en kille, lite större kille, iklädd bara röd t-shirt, inget annat, kalanka, och skedar mig. Han är alltså naken på underkroppen och skedar mig. Och så ser man i bakgrunden att det ligger, man ser en tjejs arm där. Så de har knullat medan jag ligger och sover bredvid mig. Och då ser man också att jag, om man zoomar in på bilden, så ser man att hans hand, min hand ligger på hans hand när han skedar mig. Så jag har liksom i sömnen fått en så här hemlängta, så här, mamma,
så jag ligger, håller i,
och håller i hans hand när han skedar mig naken.
Jag tycker det här är världens vackraste historia.
Jag hatar Katrineholm.
Jag blir nästan avundsjuk. Det låter som världens finaste historia.
Och det vill jag understryka också. Det här är en sån story som jag inte har överdrivit något. Det är inte en enda grej som inte hände här. Jag önskar att jag hittade på några av de här sakerna.
Men är det här sånt här är det ju när man åker runt i landet och giggar, att man hamnar på märkliga platser liksom. Men är det trauma detta, eller är det en härlig...
Jag får fortfarande, alltså den bakisångesten när jag stod på perrongen där och frös och väntade på tåget och mådde så jävla dåligt. Liksom, ingenting var bra med den här resan.
Och så fakturerade du 1000 spänn.
1000 kronor som blev 500 då efter skatt.
Och så var det en ny tågbiljett till Göteborg för 380 eller sånt.
Jag gick back på ett gig som gick åt helvete och jag hamnade på en fest där jag blev antastad. Det är nog mitt värsta gig.
Det är underbart. Du, fan, Isra, vi måste börja runda av. Vi har pratat så himla länge och jag tycker det var så himla kul att få höra om din karriär och dina misslyckanden.
Vad bra.
Innan vi avslutar, vad vill du göra reklam för?
Ja, vad vill jag göra reklam för?
Det är... för dig själv?
Ja, precis. Man kan boka mig som trollkar. Ja. Kan man göra. Men man kan följa mig på Instagram. Isidor Official heter jag där. Och där trollar jag lite ibland. Och så kan man få reda på om jag ska göra några offentliga gig. Om man känner att man vill gå ut och kolla på trolleri. Och sedan så kommer jag släppa en podcast faktiskt när jag träffar trollkarar. Som kommer senare i vår.
När ni pratar om dåliga trollkarsgig.
Det kommer vi bland annat göra säkert.
Ja, kul. Det här är försmak på det.
Precis.
Men då får man ju hålla koll, och det gör man kanske bäst då via din Instagram efter det.
Precis, och allt jag gör kan man följa där.
Och gå till Wallmans för helvete.
Ja, vill man se mig så kan man komma till Wallmans. Det är en jättebra show i år.
Och eftersom den här podden så får man göra helt skamlös reklam, så gör jag skamlös reklam för att boka för helvete Isidor till din studentskiva, födelsedagsfest eller vad som helst. För jag sätter i kör, du har trollat upp mig på läktaren x antal gånger i livet, och jag tycker att du är den bästa trollkaren jag känner, och jag känner ingen annan.
Tack, vad fin du är, Niklas. Du är den bästa.
Tack för att du var, tack för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Puss och hej. Jo, vän, ändå glitt upp mixen. Vilken grut är på Nordic Invasion. Du vet vi gör det hela vägen. Oh shit, planet går, måste lyfta nu, vi taggar. Jag vill packa ut för jag är på semester. Dansa och dricka på alla feta fester och party. Aldrig ta slut, fina baby. Och kanske sen är du och jag. Maybe. Du vet hur vi rullar genom alla tullar i Batoff och Forts. När vi gullar i baren, på poolen, på morgon, på kvällen, på klubbar, på stranden och på in i ställen. Och utomlands till en kvitt strand. Vi åker partybåt och dunkar denna låt. Vi kanske ses någon gång vid en solnedgång. Och går från bar till bar och bara kopplar av.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.